kollar vi här Mattis om det funkar med ljudet. Det gör nog det, va? Det är en vitt ark. Det kan ju också symbolisera hur vi är som människor när vi föds. Vi är som ett vitt ark. Och där vill Herren måla sina färger med lyster och olika färger från paletten. Det vita arket. Sen präglas vi allt eftersom. Och både på gott och ont egentligen i livet. Man kan säga att den här fastetiden som vi nu genomlever är ju egentligen ett sånt tillfälle för oss att stanna upp lite grann. Se lite grann, vad är det som präglar oss? Hur blev mitt liv? Hur är min bakgrund? Och vad är det som formar oss? Från början är vi ett vitt ark, men sen så blir vi några. Och vi är fortfarande på väg. Min fru fyllde 50 nyligen och vi tycker att vi börjar bli lite gamla. Men vi vågar insistera på att vi kan fortfarande förändras. Herren vill bjuda in oss att göra nytt och tänka nytt om oss själva och andra och varandra. Herren är ju intresserad av det som Ida pratade lite grann förra veckan, vår pastor. Nämligen, låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och hon sa flera väldigt bra saker. Och så tänkte jag, jag får nog spinna vidare på detta lite med det inre livet. Och vad som präglar oss och vad som formar oss. Men om vi kan i alla fall ställa lite frågor till oss kanske en sån här dag då. Finns det något jag gör som inte är sunt för mig? Finns det en större frihet och glädje att upptäcka i livet? Vill Herren bjuda på någonting nytt? Och även det som är väldigt aktuellt i fastetiden. Hur kan min kärlek till min medmänniska bli större? Både de som jag lever nära och de som är en bit ifrån mig men ändå jag stöter på. För här finns det brister i alla fall i mitt liv och kanske också i ditt liv ibland. Hur vi bemöter våra medmänniskor. Och mycket av det här då, våra handlingar, attityder. Det avgörs ju av det inre livet egentligen. Och då kan man tänka på det inre livet som hjärtat och blodomloppet. En suverän bild. Tänk att syret ska ut i hela den här kroppen. Liksom. Jörgen Wik, 178 centimeter. Det ska ut liksom överallt. Och hjärtat kirrar det liksom med syre överallt i dessa celler. Och i Ordspråksboken står det så här: mår du framförallt så ska du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Och Nya översättning står det: mer än allt annat vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Och då är det väl betydelsen hjärtat är liksom det inre livet, tankarna, bevekelsegrund, drivkrafter, vilja, allt det här goda som finns där. Men som ibland kan vara grumlat, och det är det som vi kan tänka på under fastan. Ibland kan det också vara lite förorenat. Det är en bild, hjärtat och blodomloppet. Nu ska vi se om det här funkar, Mattis. Vad tror vi? Jag kanske skulle stänga på om-knappen också på min. En annan bild är ju trädgården egentligen. Och den kanske öppnar för andra möjligheter att tänka och tolka också. Jag ska visa några bilder här, och det är alltid en risk när man visar bilder. Men ni får gärna titta på dem, det är det som är meningen. Och så får ni gärna fastna på dem, ni behöver inte titta så mycket på mig utan ni kan fundera. Men ibland kan ju en bild liksom göra att det kanske banar iväg på något helt annat håll än predikanten ville. Men låt det vara så i så fall, så får vi se. Man försöker hitta bilder som passar med liksom detta då, som jag har skrivit här. Men vi får se om jag lyckas. Men det finns en bild från Jesaja kapitel 58 där det står så här: du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Fantastiskt. Tänk om vi kunde få vara sådana. En oas där vattnet aldrig sinar. Och vi kan se det här som, vi kanske kan se vårt inre som en trädgård. Vi låter oss testa den tanken i alla fall, att det är som en trädgård. Och då tänker jag att då bjuder jag gärna in Jesus som trädgårdsmästare. Han kan gå omkring där. Han har ett vant handlag. Han har kunskap om mig. Han känner mig själv bättre än vad jag gör. En god, omsorgsfull trädgårdsmästare plockar bort det som är visset, ansar, tänker på nästa säsong, planerar. Jorden kanske måste bearbetas. Det kanske måste till ny näring. Gödsel. Det måste kanske luckras upp och bearbetas. Och så finns det, kanske det finns någon rot som måste bort. Ibland beskrivs ju bitterheten som det här. Låt inte en bitter rot få skjuta skott. Då kanske det måste plockas bort, även om det gör ont i stunden. En god trädgårdsmästare, det är Jesus, tänker jag, när jag tänker på honom. Jag har förtroende för honom att gå omkring där i mitt inre. Visa mig saker. Saker som är bra. Några som är mindre bra kanske. Han kan ta hand om det. Och då kan det bli en sån här fin trädgård. Med tiden. Trädgården är ju också bra som bild. För att då tänker vi också på årstiderna. Det finns olika säsonger. Det finns en tid för vila, och det är ju kanske höst och vinter, och sen kommer det liksom det som vi är nära nu då, att det ska spira på nytt. En vår kommer, en sommar. I människans liv finns det olika säsonger, olika årstider. Men då kan man också fråga sig, kan jag samarbeta med Gud? Kan jag påverka någonting så att det blir ännu mer tillväxt och liv? Och det de kristna säger då, det kyrkan säger då, är ju ett otvetydigt ja på den frågan. Vi får hjälpa till på olika sätt. Det ges oss som en gåva, livet. Vi får det som en gåva, även den här vackra trädgården. Och det är nåd, det är gratis. Men vi kan också hjälpa till. Och finns det då några råd att ta till sig när det gäller liksom tillväxten i den här trädgården? Och lite, det har jag fokuserat på då i det fortsatta här, i det jag ska säga. Det finns ett antal råd man kan leta sig fram till. Du har säkert en helt annan lista än jag, möjligtvis. Men jag har försökt borra lite i detta under ett antal år, egentligen läst lite olika böcker och skrift och så funderat. Och så har man ju samtal både i sin familj och i sin hemgrupp och i församling och så, va? Där man kommer på saker tillsammans. Så finns det liksom ett antal samstämmiga råd, tänker jag, från den kristna vägledningen. Ibland är de väldigt konkreta och ibland är de ganska utmanande och uppfordrande också kanske. Men med målet då att vi ska växa som människor. Så nu kör vi några råd här. Det kommer några stycken utav de här. Skapa en rytm i ditt liv. Och av goda vanor. Och håll den rytmen. Det är det första rådet. Skapa en rytm av goda vanor och håll den. Det kanske är bön, det kan vara bibelläsning, det kan vara att tänka mer på någon medmänniska, ringa ett samtal till någon släkting som är lite tjurig eller vad det kan vara. En god vana, försök håll i den, för det finns stunder ändå som du inte kommer vilja göra det här, men du kanske behöver det ändå. Sara, jag märker ganska ofta de dagar vi inte ber tillsammans, av något skäl är det ofta lördagarna, då blir den dagen, i alla fall början på den dagen, lite sämre, lite stökigare, lite jobbigare, lite mer fnurr på tråden. Så håll fast vid den här rytmen som du bestämmer dig för. Men den kan se olika ut för olika människor förstås. Och det måste tas hänsyn till vilken fas i livet du också är i naturligtvis. Någon är morgonpigg. Ja, inte alla är det. Småbarnslivet kanske är en katastrof för bönelivet och bibelläsning, vad vet jag. Det kanske går att hitta någon stund då på dagen, och 2 minuters bön är bättre än inga minuter alls. Alltså hitta din rytm och ditt sätt, men håll fast vid den här rytmen även i olika tider. Det är det första rådet. Och ibland börjar man med de instrument som står till buds. Råd nummer 2. Nej, där kom den. Lev i stillhet. Det har nog kanske aldrig varit lätt, för det finns mycket distraktioner, många flyktmöjligheter. Men det verkar vara en samstämmig råd från de troende att lev i stillhet. Försök ibland att avsätta tid i lugn och ro. Du kan åka på retreat kanske. Du kanske behöver en veckas vila från det vanliga. Du kanske behöver åka iväg själv på semester, vem vet. 2 dagar för att få lugn och ro. Idag är det ju mycket information hela tiden egentligen. Och hjärnforskare säger egentligen att vi inte är skapta för den här mängden av information som vi får idag. Det kan man fundera på, hur vi ska bemästra det i våra liv. Men det kräver nog, umgänget med Gud kräver ändå enkelhet, stillhet, att vi skalar av ibland, att det finns tystnad. En man som beskrivs som en kristen mystiker, och det kanske en del tycker låter skumt det där, men han var bedjare och han var en gudsälskare och en människoälskare. Han var skomakare också, han bodde i Helsingborg. Heter Hjalmar Ekström. Han har skrivit några brev till vänner som är sparade då, så vi ser mycket av hans tankar och hans böner och sådär. Han sa, om du blir helt stilla så är mötet med Gud helt oundvikligt. Det var hans grund. Om du blir helt stilla är mötet med Gud helt oundvikligt. Lev i stillhet. Se till att ha en lätt packning. Jesus själv säger ju att min börda är lätt och mitt ok är milt. Jag vet inte vad som är din börda. Det är olika saker för oss, vad som är en börda. Men det kan vara tillgångar, det kan vara prylar, det kan vara ett intresse som i sig är gott, men som om det blir för mycket av det så tar det för mycket energi kanske och plats. Kraven från andra människor, för mycket ansvar, ledarskap kan vara en tung börda. Det vet jag. Jag har varit chef några år här på kommunen och är inte det längre, men det kan vara en stor börda. Se till att ha en lätt packning, för vandringen kräver att du är lättrörlig och att du orkar länge. Och bekymmer kan också vara en sån här sak som vi lastar på. Ibland nödvändigt, men ibland lite onödigt. Bekymrar inte för morgondagen, känner jag en man som sa. Bekymra dig inte för en klok man. Bekymra er inte för morgondagen. Var dag har nog av sin egen plåga, sa han. Se till att ha en lätt packning alltså. Nästa. Det kommer en packningsbild till. En liten ryggsäck. Ja. Hur ska jag sammanfatta det? Men se först till ditt eget behov av frälsning. Alltså att se till din egen väg som du följer. Inte så att frälsningen ska förkunnas för alla. Det ska förkunnas för alla människor, givetvis. Men det som Ida pratade om förra veckan var också ett ord från den här mannen, Jesus. Då, som det han säger. Tänk, se inte bjälken i din nästas öga. Se inte flisan i din brors öga. Utan tänk på bjälken som du har i ditt eget öga först. Alltså se till ditt eget liv först. Du har en väg att följa. Vi behöver inte fokusera på andra människors fel eller brister. För jag har förmodligen tillräckligt själv att gå med till Herren och jobba med. Och det blir en frihet det här för oss. Det blir också så att då dömer vi människor mindre om vi sysslar med andra människors fel och brister. Och den attityden är otroligt attraktiv. En människa som är icke-dömande. Det är evangelisation, tänker jag. En människa som lever icke-dömande mot sin omgivning. Det är evangelisation som heter duga. Och att vi släpper varandra fria också. Det kan gälla i en familj. Vi uppfostrar våra barn. Vi ger dem det vi kan. Och vi tycker kanske saker om dem. Men sen får man släppa iväg dem i livet fritt. De gör sina egna val. Vi kan inte och ska inte längre kontrollera. Inte så ovanligt ibland att det finns kontrollerande föräldrar som är kontrollerande fast de är 60 eller 70. Det är ganska tragiskt, ganska sorgligt. Och det kanske har sina orsaker i den personens liv, men kära vänner, låt oss försöka att släppa varandra fria. Det gäller ju inte bara familjen, utan det gäller ju också en arbetsplats. Det är också en organisation. Och det gäller ju i en församling. Får människor komma och gå? Får människor till och med flytta från Tingsryd? Får de flytta hit? Får de kanske byta församling? Det finns inte så jättemånga att välja på här, men det finns några stycken. Tänker du på din väg med Herren? Tänker du på ditt behov av frälsning från det som hotar och som vill fördärva och förtrycka och krympa ditt liv? Tänker du på det? Tänker jag på det? Det finns en mycket fin berättelse. Jag älskar Johannes evangelium och mot slutet där finns det mycket fina berättelser om lärjungarna. Jesus ska ge de sista viktiga orden innan han ska gå till fadern. Och bland annat så har han ju en lång session, en lång pratstund med Petrus. Och det kanske ni som varit kristna ett tag känner till det här. Där han ställer frågor. Älskar du mig? Och för mina får på bete? Och, ja, jag ska inte dra hela den historien. Men i alla fall så i det här så säger också Jesus till slut att han berättar lite om vilken död som väntar Petrus, att det ska bli på ett sätt som inte du väljer själv och så. Och så ser han sin kompis här då, Johannes står bredvid, och så säger han till Jesus, men du, vad händer med honom? Vad blir det med honom? Och Jesus säger till honom, vad rör det dig? Du ska följa mig. Och det tänker jag en uppmaning till mig. Tänk på ditt eget liv i första hand. Du ska följa mig. Du behöver inte fokusera på de andra. De får Herren ta hand om, okej? De får Herren ta hand om. Nu ser vi om det kommer en bild till. Ja. Den här är jämför dig inte med andra, heter det. Min rubrik på detta. Jag vet inte, det här är en barnbok. Nu får man pluspoäng hos sin fru som håller på med barnböcker och sånt. En giraff och en krokodil är i alla fall ett par. Omaka par. Och de får ordna sitt liv ganska mycket, speciellt för att den ena är lång och den andra är kort ju. Men det är ju livet för krokodilen är ju ett krokodilliv och livet för giraffen är ett giraffliv. Men det är ganska fin bok. De hittar ändå varandra och de kan leva tillsammans genom arkitektur och genom byggnadsknep och så här i sitt hem. Eller hur, Johannes? Det finns olika sätt. Men min poäng här är mer jämför det inte med andra. Utan egentligen parallell lite till det förra också vi pratade om. Utan lev ditt liv. Våra förutsättningar är olika och Gud har gett dig ditt liv och Gud har gett mig mitt liv. Detta är jättesvårt för många. Det är svårt för mig också. Jag är uppvuxen i en syskonskara. Vi är tre bröder, väldigt tätt i tid. Min brorsa var duktigare på matte än mig. Det var lite knäckande. Jag tror, han var yngre än mig. Han läste före mig. Det var inte lätt. Han var 10 månader yngre och så kunde han läsa innan mig. Men hur vi än gör här, där var det mer avundsjuka. För jag tyckte att jag var sämre än honom. Men ibland är det tvärtom, va? Jag tycker jag är bättre än någon annan. Och det är ju minst lika illa. Så hur vi än gör, så antingen blir det avundsjuka om vi tycker att vi klassar ner oss själva. Eller så blir det högmod att jag är minsann lite bättre. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag kan bli ganska... Ibland kan jag bli bekymrad över mina egna tankar. Hur jag fortfarande har den här skolgårdsmentaliteten på skolgården. Vilket gäng hör jag till? Jag hörde inte kanske till innegänget, men jag hörde nog till mellangänget, va? Jag var kanske inte de som hade lägst status. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det här och det... Gud får förbarma det med mig, liksom mina tankar. Det kan fortfarande poppa upp ibland. Gud förbjuder. Men det är så i mina tankar. När jag börjar lyssna till mina tankar. Men Jörgen, behöver du hålla på så här? Så jämför dig inte med andra. Gud har gett dig ditt liv, dina talenter. 1 eller 10. Men ta vara på 1 eller 10 talenter. Ni känner igen flera av den här liknelsen i Nya Testamentet. Idag sysslar vi med ganska svåra saker. Nu kommer en svår till. Oj, förlåt. Den här är svår. Försök upptäcka dina inre drivkrafter. Vågar vi öppna på den här motorhuven och se vad som finns där inne utav drivkrafter? Detta är klurigt. För med de bästa av avsikter ibland, vi tycker vi gör någonting gott och någonting fint, men det kan ändå finnas något där av men jag vill nog synas lite, jag vill bli omtyckt. Jag vill få något plus någonstans, ett bra betyg. Det kan finnas där liksom en drivkraft som jag inte först lägger märke till. Det kan verka så gott och så bra och så ädelt. Och så vågar vi titta på det här? Jag vet inte. Och det är inte så lätt att veta vad som styr oss. Det skulle vara intressant att prata med var och en av er. Eller kanske vi kan ha ett samtal om de här frågorna. Det kanske går att ha. Vad är det som driver oss egentligen? Problemet är nog att vi läcker mycket. Hur ska jag säga? Nej, men vi kan ha ett budskap, vi säger någonting, men vi kanske läcker ut något annat. Något annat budskap, fast orden har sagt något. Förstår ni vad jag menar? Lite. Ja. Okej. Några exempel. I veckan läste om en man som hade startat ett byggnadsvårdsprojekt. Och han hade stor loppis, han hade miljontals prylar. Han sa så här: jag hade en otrygg barndom. Jag var fosterbarnsplacerad. Jag visste att människor svek, men prylarna sviker inte. Han hade liksom en framgångsrikt företag, eller han sålde ju loppisgrejen. Han trivdes med det, men han såg liksom, men i mitt liv har det en bakgrund. Jag hade en otrygg barndom. Därför samlade jag på massa prylar. Jag säger inte att det är så alltid. Han sa så att det var i hans liv. Den största skräcken för många makthavare är när den här mannen kommer på besök. Han är sinnebilden för den grävande journalisten, skjutjärnsjournalisten, Janne Josefsson. Det finns motsvarande i Kirgizistan eller i Ukraina eller i Tyskland eller i de länder som vi kommer ifrån. Någon som man blir svettig bara man tänker på att man skulle få besök av den här personen. Och han skulle ställa frågor till mig. Han har ju satt många makthavare på plats genom sina obekväma frågor. Det intressanta tycker jag med honom är att sista åren nu så har han börjat prata om sin egen bakgrund lite grann. Och jag vet inte, han är 70 år och man kanske börjar tänka över sitt liv. Vad har jag gjort? Vem är jag? Vilka drivkrafter har jag? Och då har han berättat om att han hade knapert hemma, vet jag, i Göteborg. Jag var fattigt och det fanns också kontakt med socialtjänsten. Några makthavare från kommunens socialtjänst. Sen har han också berättat vidare lite grann. Och han har skrivit en bok om detta som heter någonting med sanningen, rena rama sanningen. Jag vet inte vad det heter riktigt. Men i alla fall, han skriver om att hans mor, han kom på att hans mor som då var död, nu ska man komma ihåg när han skriver detta, under någon period av sitt liv hade det så knapet så att hon fick tyvärr sälja sin kropp. Alltså hon var en prostituerad. Så. Min poäng är mer så här. Han börjar liksom kolla sitt eget liv. Vilka drivkrafter har jag haft för att när jag ville sätta makthavare på plats? Och han säger själv att jag hade inte velat möta på mig själv när jag var journalist. Fruktansvärt att möta på en sån typ. Och så säger han också så här. Han stöter på människor på stan i Göteborg. Och så säger de till honom: men du är ju trevlig. Blir han förvånad över. Han tycker ju själv att han är trevlig. Va? Men han har ju kanske inte visat upp den sidan i sina reportage i Uppdrag granskning. Du behöver inte tycka att han är en bra journalist eller hans redskap. Men min poäng är med lite, vad finns det för drivkrafter? Och på något vis tycker jag han blir ännu mer intressant som journalist när han berättar lite om sin drivkraft. För ett förslag från dem som ger råd i livet, vägledare och kloka själasörjare, det är nog att göra saker som ett gensvar på Guds godhet. Det kan vi fundera på. Men det ger en mycket större frihet egentligen om man kan vrida det dithän. Att jag inte gör saker med drivkraften att bli omtyckt, det kan ju finnas, det kommer alltid finnas där kanske. Men om det är för mycket det som styr mig så är det ju problem när jag inte blir omtyckt och jag inte får cred eller klapp på axeln eller uppmuntran. Då blir jag ju lätt besviken. Men kan det finnas något här av att försöka se livet som en gåva, ett lån? Jag vill ge tillbaks till andra människor det jag fått av Gud. De här 1 eller 10 talenterna. Orkar ni lite till, eller? Klockan går. Nej, det var fel bild. Vi ser vad hände här. Ja, just det. Okej, det var kanske rätt. Jordmånen i alla fall. Drivkrafterna. Det kan ju, bygger vi upp en god jordmån så finns det goda drivkrafter också. Sydafrika har ju genomlevt många år där den vita mannen förtryckte den färgade mannen. Apartheid. ANC, det här partiet som då Nelson Mandela företrädde, kom till makten och många vita, de darrade, de var rädda vad som skulle hända. I det som, och detta kan kanske typ Johannes och Kristine och Mattis mycket, mycket mer om, som har varit mycket sydfrikan, och Ester också. Men i det så bestämde de sig för, med inspiration från den här mannen som är biskop, som var biskop, Desmond Tutu. Sanningen måste komma fram, men vi kan inte, vi bör inte straffa alla vita som har gjort sig skyldiga till fruktansvärda vidrigheter. De startade en sannings- och försoningskommission. Sanning först och sen försoning. Egentligen enkelt uttryckt ut på att man fick komma som vit. Det fanns ju också färgade som gjort sig skyldiga för sig till vidrigheter och brott. Inte alls lika mycket, men det fanns också. Man fick komma och berätta för en sån här kommission. Man satt och lyssnade till vittnesmål. Och sen blev det inget straff på det. Man strök ett streck över det, vad jag förstår. Och det var det sättet de ville läka sin nation, sitt folk. Han och de fick jättemycket kritik. Men han sa också, Desmond Tutu, kristen tro är järv. Kristen tro tar risker. Sanningen behöver komma fram. Visst. Men vi behöver kunna se med försoningens ögon på det som har skett för att kunna gå vidare. Vad är kopplingen till oss nu då? Det här är väl också egentligen kopplingen, är lev i sanning och försoning. Det är mitt råd. Eller rådet som själasörjarna egentligen ger till oss. Lev i sanning och försoning. Våga lyft på den motorhuven och titta vad som finns där nere. Våga berätta som det är. Säg som det är. Det kanske finns någon som du har förtroende för. Det kanske är en terapeut. Det kanske är en präst. Det kanske är någon vän som kan höra sanningen, som tål detta. Och i kristen tro, i Bibeln, i budskapet från Gud själv, finns möjligheten till försoning, vägen till försoning. Han sa också, Desmond Tutu, att om du har ett sår och du inte vill att det ska bildas var, så måste du rengöra detta. Det var hans liksom förklaring till att man så gjorde, som man gjorde i Sydafrika. Lev i sanning och försoning. Några grejer till. Det kanske är bara ett par stycken till här som vi hinner med idag. Men nu ska vi se här. Får vi någon bild till? Ägna dig åt både bön och arbete, heter detta. Någon känner igen honom? Vem är det? Dag Hammarskjöld. Yes. Här var en bild på honom där han är glad. Det var ganska svårt att hitta. Han är ganska allvarsam väldigt ofta när man hittar bilder på honom. Hur som helst. Han skrev någon form av testament eller lapp i alla fall till en god vän som heter Fredrik Belfrage mot slutet av sin tid. Dag Hammarskjöld dog. Jag vet inte när riktigt och på vilket sätt. I alla fall så hittade man den här lappen och så stod det här: gå till det här skåpet. Där finns några av mina anteckningar som kanske kan bli till nytta för någon. Om du ser, jag tror han skrev, om du ser någon möjlighet så kan det till och med kanske publiceras. Han hade under många år han hade ett viktigt arbete. Han var FNs generalsekreterare. Det var ett viktigt arbete. Under åren av arbete hade han levt som en kristen. Han levde i bön. Han läste, vad man förstår, mycket kristna böcker, Bibeln, filosoferade över tron, över livet. Och detta var hans anteckningar som nu är i bokform som heter Vägmärken. Är det någon som har läst Vägmärken? Men under ytan på den här då mannen med det viktiga jobbet, så fanns det alltså många, många lager av meditation, kontemplation, bön, funderande, läsning. Ägnade alltså både åt bön och arbete. Det står inte i motsats till varandra. Om det är någon som ägnar sig mycket åt bön och kontemplation, kritisera kanske inte den personen, utan se att det kan leda till någonting gott. Det kan bli bra frukt av det. Ägna dig både åt bön och arbete. Ja, han bottnade i alla fall det här, tänker jag. Sista rådet som jag tycker mig kunna märka när jag läser vissa av de här själasörjarna är att det får ta tid. Kanske inte klocktid, utan det får ta lång tid. Det kan få ta en oändlighet till och med. Det är ju, Guds tid är ju evig. Det är svårt att hitta en bild på evigheten. Jag vet inte. En ocean av tid har vi, brukar vi säga till varandra ibland. Solen och oceanen. Det finns gott om tid. Jag har en klok hustru, det vet ni som känner henne. Vi blev ihop 97. Det är några år sedan nu. Och jag tyckte det fanns, i alla fall i mitt liv, ganska många olösta saker då. Olösta saker. Men vi har all tid i världen, insisterade hon på. Och det var klokt, ett klokt råd till mig som förtvivlar lite i min egen brist, tror jag. Det får ta tid. Och idag kan jag ju se, i tacksamhet till Gud, att saker som var totalt olösta då, dörren var stängd, jag kunde inte, det gick inte, har Gud öppnat en väg, ett sätt, ett liv med många goda saker. Och kanske min familj är det viktigaste i det, naturligtvis. Men ibland skulle man önska att man kunde gå tillbaks i livet och så skulle man kunna snacka med sig själv som 7-åring eller som 25-åring eller som 35-åring. Och så skulle man säga, Jörgen, ta inte för allvarligt på det här. Det löser sig. Eller se till att inte det får för stora proportioner nu. Var inte bekymrad. Alltså det hade varit ganska bra ju. För i stunden är ju det stora oron och är så stort liksom. Det kan ju inte rucka på sig, det här stora bekymret. Man skulle önska att man kunde göra en tidsresa och prata med sig själv. Prata allvar med sig själv. Nåväl. Det finns inga kvartalsrapporter i Guds rike. De här företagen som lever under kvartalsrapporternas förbannelse. Det ska upp en gång i kvartalet. Produktion, förväntad vinst, orderingång, och så går börsen upp eller ner. Aktien går upp eller ner beroende på vad kvartalsrapporten säger. Alltså de är ju fångar i ett system, va? Och det här finns ju inte i Guds rike. Det finns inga rapporter alls i Guds rike. Men det finns en inbjudan till ett möte med Gud. Ett möte med Herren där vi får leva i relation med honom. Vi får växa, vi får utvecklas. Och det finns ett samspel med den helige ande i allt detta. Och då kanske det finns då, om vi återvänder till den här bilden. Ja, det är den sista bilden, men jag kanske ska, ja, det var den. Då är vi tillbaka till den här bilden igen då, att vi bjuds in till en relation. Vi får se på varandra som kanske en trädgård där vi kan låta Jesus gå omkring. Odla, luckra upp, plantera, ta bort sånt som inte behöver vara kvar. Och låta sig själv bli älskad. Det är svårt. Den sången ni spelade innan fångar in det väl. Höga visans ord, stå upp min älskade och kom. Vågar jag se det? Var det till mig han pratade? Var det till mig han sa detta? Stå upp min älskade och kom. Var det till Jörgen Wik han sa det? Var det till dig han sa det också? Det var till dig han sa det. Det var till oss han sa det. Det var till alla människor han sa det. Stå upp min älskade och kom. Det finns en lärjunge som vi nämnde just som heter Johannes. Han kallar sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Det är kaxigt på ett sätt. Men jag tror inte han sa det på bekostnad av de andra, utan han hade upplevt detta. Han var älskad. Och när jag läste en kommentar på detta i Nya testamentet om att vara älskad, då står det också synonymer att vara utvald. Att vara utvald, att vara älskad. Så ser Gud på oss, och vågar vi se på oss själva på det sättet att vi är den älskade, då kan trädgården få liv och lyster och färger. Det finns plats för olika växter, insekter, fåglar, pollinatörer, allt möjligt. Tack för att ni lyssnade. Nu ska jag sluta visa bilder och prata. Vi ska be tillsammans. Herre, tack för att du är närvarande. Tack för ditt ord. Orden och bilderna kan på ett sätt inte fånga in detta stora som du gör med oss. Där du från skapelsen ropar i lustgården: Adam, var är du? Du vill ha tag på oss. Du vill våra liv. Du vill att vi ska växa som människor. Inte för vår egen skull primärt. Jo, det är också. Men också för att skänka liv åt andra. Tack att du bjuder in oss till ditt samspel. Till livet med dig, Herre. Välsigna var och en här och som har lyssnat hemma kanske. Signa vår bygd, låt detta budskap få ljuda ut också till fler, Gud. Tack Gud för evangelium. Tack för hopp och liv hos dig. Amen.